Det här är en podd från Svenska Yle.
Hej Johannes Taberman, det här är lite en speciell situation.
Ja, det är faktiskt det. Vi gör ju båda nyhetspodden, men vi har inte gjort det tillsammans förut.
Nej, precis. Vi brukar göra det var för sig och sitta och prata med någon annan. Mm. Men nu pratar du och jag med varann och det är faktiskt första gången.
Ja, och vet du faktiskt, jag kollade upp det här, vet du hur många avsnitt vi har hunnit göra på så att säga olika håll?
Det är väl mer än 100 tror jag.
Ja, 110. Ja, det här är ungefär 110:e avsnittet, så det tog oss drygt 100 avsnitt innan vi gjorde första podden tillsammans. Men det är kul.
Ja, det är kul. Det är alltså nyhetspodden från Svenska Yle, det här. Och vi ska prata om fallet Weinstein, eller domen mot Harvey Weinstein som föll för några dagar sedan. Det är allt som rullades upp kring denne Harvey Weinstein, Hollywood-producent, stor, inflytelserik, mäktig person i Hollywoods film- och tv-värld. Och Johannes, han var ju, eller det som avslöjades kring honom, kan man ju säga att var startskottet för hela MeToo-rörelsen, eller hur?
No, så var det, ja. Det var hösten 2017 som några då kvinnor inom filmbranschen som hade jobbat med honom eller på något sätt umgåtts med honom som då gick ut och började berätta vad han hade sysslat med av allt att döma i väldigt många år. Och det här var väl någonting som man inom filmbranschen nog kände till, men att som ofta med så här sexualbrott och så här så rådade det en sån här tystnadskultur, och det hade det gjort också i Hollywood, så därför var det liksom speciellt nu att så här många kvinnor då gick ut och öppet tala om det, och sen då blev det som en sån här kampanj på sociala medier eller ett upprop, det här hashtag MeToo, att man liksom ville att folk, andra kvinnor också skulle dela med sig av sina sådana här erfarenheter, och det blev ju sen, rullade ju på och blev jättestort.
Ja, det är ju alltså verkligen som man brukar säga att resten är historia. Mm. Och det som det också var, det var också frågan om, här också frågan om ett gediget journalistiskt arbete från stora amerikanska tidningshus som ju börjar samla de här berättelserna och hade ganska mycket på fötterna då när det väl begav sig och man gick ut och publicerade alla de här anklagelserna. Och som sagt, resten är historia, men det som ju nu många ställer sig frågan nu då med domen mot Harvey Weinstein, var det ett avslut på MeToo? Var det en naturlig fortsättning? Var det bara startskottet? Här finns ju jättemånga aspekter.
Ja, alltså han döms ju till fängelse. Vi vet inte ännu nu hur långt det här fängelsedomen blir, fängelsestraffet blir. Men att nu är det ju liksom oberoende, så kan man ju säga liksom nog att det har ju en stor symbolisk betydelse att då mannen som så att säga blev ansikte för liksom en rörelse, en stor kvinnorörelse då, att det faktiskt blev så att han dömdes, för att det fanns väl lite tvivel. Det var en utdragen process och man tycker liksom att det var klart fall, men juridik är juridik och det handlar ju om att liksom tekniskt sett kunna bevisa saker, och det var ju inte helt klart.
Nej, precis. Och nu gör ju många den bedömningen att det var ju en slags vattendelare. Eller det var ju, det blev ju på något vis ändå liksom ett statement, eller vad man ska säga. Eftersom det handlade om kvinnor som ju i väldigt många fall helt frivilligt hade umgåtts med Harvey Weinstein. Och frivilligt gått upp på hans rum och sen har det då utvecklat sig till det sen som blev då sexuella övergrepp och våldtäkter. De här kvinnorna var ju också många sådana som hade kontakt med honom efteråt, som fortsatte att träffa honom. Och det här är ju sånt som till exempel Harvey Weinsteins försvarsadvokater har använt då väldigt starkt. Att det var fråga om opportunistiska kvinnor som hade sex med honom för att klättra, för att göra karriär i den stenhårda Hollywoodvärlden, och efteråt kommer de på att jaha, men ser du, det var ju nog sen ändå våldtäkt, och här, det här var tydligen en milstolpe.
Ja, så att å ena sidan har vi just den här, liksom den här symboliska betydelsen, och det att liksom att det här ger liksom alla kvinnorna på något sätt som startar MeToo-rörelsen rätt, så att säga. Men sen just den här juridiska delen, att det var ju på det sättet juridiskt också en historisk dom, därför för att i sådana här våldtäktsfall, och det har väl varit liksom problemet ofta, eller utmaningen med dem, är att det är svårt att bevisa saker. Man hör vittnesmål, kvinnor som berättar vad de har varit med om, men ofta finns det inte ögonvittnen eller andra sätt att säga hårda tekniska bevis. Ofta är det här då som det faller på. Men nu i det här fallet med Harvey Weinstein så tyckte ju den här juryn då att de tyckte att de här kvinnorna som då delar med sig av sina berättelser, att de stämde så bra överens med varandra och så att direkt, det var tillräckligt tunga bevis för att verkligen sen anse honom skyldig. Och det var liksom historiskt, helt så juridiskt sett.
Det var ju då som sagt startskottet. Efter avslöjandena av Weinstein så rullade ju på dem med full kraft, och det var hashtag MeToo, men det var ju också hashtag
Dammen brister
i svensk Finland, ja. Precis. Och så gott som nästan alla kvinnor i nästan alla yrkesgrupper steg fram och vittnade om övergrepp och trakasserier. Och det var ju inte alltid frågan om då sånt som kanske explicit ledde till en brottsmisstanke, men frågan om trakasserier och att man blev illa behandlad helt enkelt. Så det är ju mycket mer än juridik här.
Jo, det fick ju liksom det som, så att säga, den här Hollywood-biten och Weinstein-biten av MeToo, så det fick ju sen ringa på vattnet, som just handlar mer om det här liksom det som sker i vardagen, sexuella trakasserier och sånt här, och en form av maktspel också som finns på något sätt inbyggd i vår kultur delvis. Och det här, jag kommer ihåg själv hösten då när det här satte igång, och det var ju förstås en enorm nyhet som vi rapporterade om väldigt mycket, och sen då till exempel satt den här Dammen brister rörelsen kampanjen igång i svensk Finland. Jag kommer ihåg då att så här som man så menar liksom, för det första tänkte jag, det här är ju inget nytt, det här är jag nog veta, men å andra sidan så var jag inte kanske medveten om omfattningen om det. Men i det skedet ännu av hela liksom den här MeToo-rörelsen så som man så känner jag mig lite så här, att det här är viktigt att det tas upp, men det här är liksom kvinnornas kamp, kvinnornas sak, och jag följer med det här på sidan om. Men kanske, nu har det ju gått då 2,5 år sedan dess, och den här, men diskussionen har ju fortsatt, och det har kommit upp nya exempel och så här, och det har ju helt tydligt liksom fått både också mycket män att fundera på de här sakerna, och det gäller mig också. Jag börjar på något sätt komma till den insikten att männen spelar ju förstås en nyckelroll också i det här. Om vi tittar på längre sikt vad MeToo kan leda till, så handlar det ju jättemycket om män och männens attityder och hur nya generationens män liksom, vad de kan lära sig av det här.
Min uppfattning är nog att många män känner så. Här finns ju också sen förstås en sån här kanske generationsklyfta. Det finns män, jag vet inte om det är äldre, men det kanske kan vara män överlag som har blivit väldigt besvärade av det här och tycker att de får svårt att veta hur de ska vara med kvinnor, och de blir snabbt, de upplever att de snabbt kan bli anklagade eller misstänkta för trakasserier när de bara vill visa vänlighet eller uppskattning och så här. Men å andra sidan, det kan hända att såna här reaktioner kommer helt oberoende på såna här starka krafter som sätter igång i samhället.
Ja, det tror jag nog också. Och sen är det ju också klart att liksom när det, att det väcker olika reaktioner. Därför för att vi ska ju komma ihåg att liksom, nu har ju fokus ändå lägger väldigt mycket i den här MeToo-rapporteringen på just sådana, vad ska vi säga, spektakulära liksom fall där det har varit direkt frågan om brott.
Ja.
Vi har liksom inte bara Weinstein, vi hade också den här kulturprofilen i Svenska Akademin, och vi har haft en sån här teaterprofil här i Finland. Och nu har vi den här nyaste fallet med den här miljardären, affärsmannen Peter Nygård, som är född i Finland men har vuxit upp i Kanada och verksam i USA. Nu har man inlett en liksom liknande utredning mot honom som mot Weinstein. Men i det här fallet så jag kan förstå liksom att om fokus blir för mycket på de här, så att säga, ändå rätt extrema fallen, så är det kanske många män som har svårt att liksom identifiera sig och säga att hur berör det här mig? Därför är det viktigt liksom att balansera upp det med att tala om den här liksom vardagsproblematiken som inte är liksom lika spektakulär och extrem så att säga, men som ändå är minst lika viktig.
Frågan är ju om det här var en revolution eller inte. Min känsla och tanke är att det faktiskt var det. Jag tror att det har hänt ganska mycket sedan dess som vi inte ens egentligen tänker på. Det här som du var inne på, hur man beter sig. Inte bara de här stora liksom snaskiga fallen, om man kan kalla dem för det. Utan också helt konkret i vardagen, alltså hur man beter sig. Min uppfattning är nog att det har spelat en jättestor roll. Frågan är ju förstås hur det ska fortsätta.
Ja, jag tror nog också att det är kanske svårt att kartlägga också, för det handlar ju liksom om, man borde ju liksom titta hur på något sätt stämningen eller kulturen på arbetsplatser har förändrats och så här, och det är ju liksom hemskt svårt att få en sån här helhetsbildade.
Sen finns det ju en annan direkt följd också här i Finland, också helt så här lagligt juridiskt, och det är ju då det här initiativet till samtyckeslag, medborgarinitiativ, som fick så många underskrifter då så att det lämnades in till riksdagen. Det kvala in så att säga som ett sånt, och det handlar ju precis egentligen om just det här att sex ska vara ha liksom samtycke från båda sidorna så att säga. En sån här lag har funnits i Sverige redan ett tag, men den finns inte explicit i Finland. Så det här medborgarinitiativet, det stötte ju först på, eller det kom inte, den förra regeringen tog inte upp det, så det blev liggande då, men nu finns det ju faktiskt med i den nya regeringens regeringsprogram, så det här är ju också en direkt följd.
Ja, och säkert finns det också just därför nu momentum för att driva igenom det. Men ja, sen jag talar här med, jag tänker just på de här liksom reaktionerna på MeToo och vad det har liksom väckt för känslor. Jag talade här tidigare med Anders Albeck som är genusforskare just kring det här, att hur han ser på domen mot Weinstein och om det här liksom, vad det kan leda till, är det liksom slutet på eller början på den här MeToo-vågen. Och vi kom in på det här liksom just att när det väcker bland män så mycket olika reaktioner, och att är vi på väg på något sätt mot en sån här någon form av polarisering. Och det höll han väl delvis med om, det kanske lite förenklat, det är inte två läger, folk reagerar väldigt olika, men det som har ju nog konstaterat, det är samtidigt liksom ett uttryck för en större samhällelig trend där olika värderingar krockar, där vissa är väldigt liberala och så finns det sån här nykonservatism också, och en sån här kultur där man liksom ganska hårda toner också lägger ut texten.
Ja, precis, så att en sån här liksom, det som MeToo handlar om kan komma lite i skymundan just för att det blir fråga om så mycket hetsiga ord, anklagelser, folk känner sig kränkta på båda sidorna, så att själva liksom saken kommer lite i skymundan i såna här enorma känslosvall. Och det ser vi ju med liksom, snart sagt alla stora frågor som dyker upp, så blir det omedelbart så här jättehetskt och liksom fullt av starka motsättningar.
Ja, och det är kanske en sån här liksom naturligt att det liksom på något sätt i början är så. Nu har den här liksom MeToo-rörelsen och den här diskussionen pågått en tid, och nu har då Weinstein dömts och man kan på ett sätt liksom avsluta det kapitlet, och nu börjar liksom kanske gå vidare och titta framåt, och då kanske det finns på något sätt utrymme för att fundera kring de här frågorna med lite mindre känsloladdning. Och här tänker jag också på det att det är liksom, vad blir liksom arvet av MeToo? Det är svårt att säga ännu, men jag tänker på en sån sak att det är ju helt avgörande liksom att hur till exempel tar man i skolor upp det här? Hur skrivs det liksom i några skolböcker eller historieböcker? Vad blir liksom det här narrativet kring MeToo? För det är ju avgörande för till exempel hur man som förälder ska ta upp den här diskussionen. Jag menar, funderar jag liksom det är ju inte aktuellt för mina barn, de är så små, men någon dag liksom att öppna upp för vad handlar det här om, och på något sätt göra både är det, vare sig det är frågan om en flicka eller en pojke, göra dem liksom medvetna om den diskussion som har förts kring det här.
Ja, precis, och den effekten också, eller det som faktiskt berör folk i vardagen, för just precis som du har sagt många gånger här, så avslöjaren kring Weinstein och så här, det var ju förstås otroligt stora och viktiga saker, och det gör att, att kvinnor som har blivit utsatt för sexuellt våld vågar anmäla det, men det är liksom den här, det jag skulle säga, kriminalspåret eller rena brottsspåret här, men det hör jag ju nog alltså också i min omgivning och närhet att, att de här frågorna har fått en helt ny betydelse och aktualitet i till exempel väldigt mansdominerade branscher där kvinnor vågar liksom formulera problem, och då handlar det just precis inte om, om våld eller så, inte alls, men invandrat sätt att jobba, tankemönster, roller, sätt hur man bara uttrycker sig, sätt hur man, man bara förväntar sig att män och kvinnor ska vara, och just precis som du säger så här, det är väl på sätt och vis, eller man kan väl sätta det saker i ett viktighetsordning så, för brott är brott och det är bra att de kommer fram. Men det här är ju nog minst lika viktigt.
Absolut, absolut. Men i grunden handlar det ju om jämställdhet. Och ganska borde ju vara
och
ganska
respekt.
Och respekt, ja. Och det borde ju på något sätt vara ganska självklara saker. Och jag börjar fundera, det kanske lite ur det här perspektivet, att, att nu är det också mycket män som går omkring och funderar på de här sakerna. Men kan det leda till, om jag tänker på mig själv, skulle jag ha lättare idag? Jag menar, jag är förstås fullständigt försöker jobba för jämställdhet. Men fortfarande idag så känner jag mig lite sådär att jag har lite svårt att kalla mig feminist. Mm. Att det känns lite sådär, det känns inte helt schysst att jag som man kallar mig feminist. Att det känns lite sådär som att jag tar någonting av kvinnorna. Det är kanske dumt tänkt att här finns olika synpunkter på det. Men kanske vi kan se liksom, kanske någon generation framåt så är det mycket mer självklart för män att kalla sig feminister. Och då kan man ju säga att det någonstans beror på den här liksom processen som vi nu har gått igenom.
Ja, att de här sakerna blir avdramatiserade helt enkelt. Eller mer självklara, en del av vardagen. Ja, det här var nyhetspodden med Johannes Haberman och Karin Götelid, för omväxling skull båda två då pratande. Eller ville du tillägga någonting? Du såg ut som du skulle säga någonting.
Nej, det är ju stora frågor det här, så jag vet inte. Man, processen fortsätter både liksom i samhället och i mitt huvud.
Ja, precis. Jag tror det också. Ja, men tack Johannes för den här pratstunden. Det här var alltså nyhetspodden från Svenska Yle. Och jag heter Karin Götelid. Tack för att du lyssnade. Hej då!